Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Vi kan stolt presentera våra gamla vänner på pgw.se som är huvudsponsor även denna säsong. PGW har allt för din hembryggning och ja, lite till.
Det är ju julklappstider och det är ju alltid lika svårt att hitta julklappar. Särskilt till de som vill göra saker själva.
Men PGW med W hjälper er med den huvudbryn. Det är allt från vinkit, flera olika ostkit, korvmaskiner, humle, malt och inte minst nybörjarkit för att brygga just öl.
Ett sånt nybörjarkit som vi bryggde med i somras och kan vi lyckas så kan alla lyckas.
Och vill du ge årets bästa julklapp får du just nu 20% på alla nybörjarkit för öl med koden ÖL2022. Kitten som redan innan har de bästa priserna. Så gör din pappa, mamma och morfar en tjänst och strunta i sockorna. Rabatten gäller till och med den 16 december och gäller max 3 nybörjarkit per köp.
Stort tack! pgw.se. Du lyssnar på 6:e ölsinnet, ditt ljus i vintermörkret. Jag heter Lelle Forsberg och mitt emot mig står Linn Åsroth. Ni känner oss vid det här laget.
Och i detta avsnitt har vi fått hjälp av er lyssnare med hembryggarfrågor till experten, mannen, myten, legenden Jonas Andersson.
Det blir ett fullspäckat avsnitt och ingen av oss köttrövar, jag tänker alltså på mig och Linn, fick en syl i vädret när Jonas briljerade med sin kunskap.
Och lika bra var väl kanske det. Nu låter vi Jonas ta över showen och i sedvanlig ordning får ni höra en introduktion från Jonas om Jonas alla talanger och bedrifter.
Bandet rullar.
Ja, vem är jag? Jonas Andersson heter jag. Inbiten hembryggare av egentligen alla former av drycker sedan tidigt 2000-tal. Började med lite enkla ölsatser och sen var man ju hooked, så det, som det heter. Gick över till helmalt ganska fort, men har även gå tillbaka lite och gjort lite enkla tester när det har kommit lite nya grejer på marknaden. Men gör även cider, vin och mjöd också. Och kombucha och vinäger.
Lite av varje.
Lite av varje.
Ja. Och du har ju även gjort PGVs kit som vi har provat.
Jajamän.
Bland annat.
Jajamensan, det är jag som är pappan till lilla 4 liters bryggt eget ölkit. Tog jag fram. Jag kände att det här är en nisch på marknaden som skulle kunna växa mycket större och få in fler på att bara doppa tåna för att känna liksom, går det att göra någonting som smakar öl med väldigt enkla medel? Och att man inte behöver ha alla kastruller och allting hemma. För jag tror många blir rädda för att man måste ha så mycket utrustning. Och här i det här kitet så ingår ju allt, utom att det enda man behöver själv är en kastrull som i alla fall rymmer 10 liter. Så att det inte kokar över och så. Man behöver lite mer volym i kastrullen än vad slutprodukten blir.
Var det du som tog kontakt med PGW eller tog PGW kontakt med dig?
Jag har en fysisk butik som jag bor väldigt nära. Så, och det var där jag började gå tidigt 2000-tal och började doppa tåna. Och sen har jag alltid haft kontakt. Han som jobbar i den här butiken i Vårby då, i södra Stockholm. Vi är bekanta sedan länge och på den banan är det. Och han sa att men du skulle inte du kunna hjälpa oss och se över hela vårt ölbestånd. vad vi har för varor och komma med rekommendationer. Och på den banan är att jag gick in och tittade lite på vad har de för kontrakt för humle och malt och gäst och vad är det hembryggarna idag efterfrågar både i råvaror och i hårdvara. Och gav förslag på leverantörer och vad prisläget ser ut i Sverige. Och gav dem egentligen det uppslaget. Och så sa de att det är bra, du får bara fortsätta. Så att jag konsultar det på lite timbasis när det finns behov. Nu har jag ju släppt hela den biten min köp. För det tog väldigt mycket tid, så det får de som jag tränade upp ta över det. Men det finns ju alltid frågor som kommer. Jag skriver lite blogginlägg, svarar på kundfrågor. Och lite sånt nyheter och sånt som kommer fortfarande ger jag de förslag på att det kan vara vettigt att ta in. Eller i alla fall jämföra priser, hur det ser ut i inköp och ut till kund.
Mm. Och du tävlar ju också, eller har i alla fall gjort i SM.
Bland annat, men SM är ju det stora i Sverige. Det är ju Svenska Hembryggarföreningen, shb.se kan jag gå in och titta på. De är ju Sveriges största hembryggarförening för alla hembryggare i Sverige. Jag satt ordförande där för ett antal år sedan och har varit väldigt aktiv i hembryggarsverige under många år. De anordnar ju både mindre tävlingar ute i landet men även SM då, som är en gång per år exklusive de här covid-åren, som är det stora spektaklet med två former av bedömningar. En som är domarbedömd och då ska man ner i beståndsdelar och har en jättebra utbildad domarkår som också Svenska Hembryggarföreningen har under sitt paraply att utbilda Sveriges bästa öldomare. Jag kan nästan säga Europas bästa öldomare, för att våran utbildning är så gedigen att det slår det mesta i Europa inom hembryggning när man ska gå ner på stilar. Svenska Hembryggarföreningen har även tagit fram en guidelines för alla stilar som man kan tävla i också. Sen har Europa sitt och USA har ju sitt och så vidare. Men inom SM så har du då domarbedömda. Där lämnar man in sina öl enligt den kategori man vill tävla i flera veckor i förväg. Som sen ska bli domarbedömd och det hålls hemligt till SM-dagen. Och sen på själva SM-dagen då kan man också tävla i någonting som kallas för folkets val. Där man som hembryggare får ställa ut med sina alster. Och tävla då i färre klasser men där publiken då som kommer dit får prova. Och vi har ett digitalt gränssnitt där man röstar på sina favoriter, sina tre favoriter inom de här kategorierna man kan tävla i. Och under själva SM-dagen när man går och provar och snackar med alla hembryggare om till höger och vänster så kör man prisutdelningen mixat. Först ett par domarbedömda klasser så tiden får gå så man kan hinna rösta på sina favoritfolkets val. Och sen rundar man av senare på eftermiddagen med att ge priser till de här folkets val. Och sen avslutar man med SM-vinnarna, alltså guldmedaljörerna i de domarbedömda klasserna. Och sen slutgiltiga av dem. Det är 11, i domarkategorin är det 11 klasser som man kan tävla i. Och de 11 guldmedaljörerna tävlar mot varandra sen. Och så man får ut ettan, tvåan, trean, de tre bästa i Sverige. Som får lite mer exklusiva priser och får även vara med och tävla mot Norge och Danmarks tre bästa öler.
Hur har det gått för dig under de här tävlingarna, undrar man ju då?
Ja, jag tävlar hyfsat intensivt mellan 2011 och 2017 tror jag var mitt sista år. Jag har tagit guld i belgiskt. Jag har tagit silver i ljuslager och i suröl. Och så har jag tagit brons i mörklager och suröl ett annat år. Det tror jag har inom SM-bältet. Sen har man ju varit med och tävla på mindre tävlingar runt om i i landet då, som är lite, ja, i väldigt specifika tävlingar där man har tagit ett par medaljer också. Sen har jag ju, är jag väldigt stolt över att jag tävlat i Mjöd internationellt, där man får tävla mot europeiska hembryggare i Mjöd då, där jag har tagit ett silver och ett brons.
Ja, men du kan ju en hel del på det här ämnet.
Ja, ja. Jo. Jag försöker ta... Jag brygger inte så mycket själv längre. Jag har lägger ner mer tid på att hjälpa andra som är mottagliga och vilja lära sig hantverket och ja, inte lyssna på internet. Utan
och det är lite det vi ska göra nu. Vi ska hjälpa andra människor som har... via sociala medier skickat in frågor till oss. Och ja, du ska försöka svara på dem så bra du kan i egenskapet av att vara en dekorerad bryggare.
Ja.
Är det någonting mer du vill ha sagt innan vi bläddrar fram frågorna?
Ja, och vi kan ju börja med att hembryggning, det kan ju göras hur lätt som helst och hur svårt som helst. Och frågar du 10 hembryggare hur de har löst ett problem, då kommer du få 11 svar. det beror på så många faktorer. Och fördelen med internet är att det är tillgängligt. Nackdelen med internet är att bara för att man har löst det på ett sätt, på sitt sätt, med sin uppsättning och sin teknik, så är inte det det enda svaret. Så att många gånger så finns det beror på. Och det försöker jag alltid ta reda på hos hembryggare som ställer frågan. Men hur har du gjort och vart står du och vart vill du komma med just din uppsättning och ditt sätt att brygga för att jag ska kunna hjälpa dig på bästa sätt. Annars kan jag kasta ut någonting bara som är generellt. Men det kanske inte blir det bästa för just den personen. Mm. Så det kan vara att jag svarar ibland att det beror på. Då behöver jag kanske få veta mer om just lite detaljer, men annars blir det ju, ja, det kan bero på x antal saker.
Men om folk undrar eller kanske känner så här, men just det, jag glömde ju skriva vad jag bryggde på, det är ju inte det. Kan man höra av sig till dig i efterhand då? Vart kan man nå dig i sådana fall där?
Det går alltid att ställa frågan på till pgv.se generellt. Alltså de har ju en frågelåda kan man säga, där man kan skicka in kundfrågor.
Mm.
Där finns det en del blogginlägg man kan kolla, lite tips och tricks och lite FAQ:er på. Och där finns de 20 vanligaste frågorna jag brukar få. Finns det en del svar på. Men det är som sagt... Det finns många det beror på frågor också. Och sen tycker jag faktiskt att gå med i, om ni inte redan är det, i Svenska Hembryggarföreningens förening SHBF.se. Där får man att gå på de eventen som finns, för där snackar man med likasinnade, så det är jätteroliga tillställningar.
Jättebra tips.
Mm.
Kan pusha, för de håller på och söker volontärer som kan hjälpa till att rigga nästa SM som är i slutet av april 2023 i Solnahallen. Då pratar vi 2000 pers i besökare och sen sist vi hade i Stockholm då, innan pandemin slog till, då var vi, ja, vi fyllde hela Solnahallen och hade väl dryga 200 Folkets val olika öl. Och det var väl uppe jag kommer inte ihåg om det var 500-600 som hade ställt upp unika öl i domarklassen. Så det är en stor tävling. Så det är ingenting man snyter sig näven om man vill vara med och tävla. Men Folkets val, då kan du flippa ur med vad som helst.
Mm.
Och spexa loss liksom. Det är det folk gillar.
Vad är det minsta man behöver för att kunna börja brygga hemma?
Det beror på, säger jag då. Enkelt sett så kan man dela in hembryggning i två kategorier. Det är extraktbryggning eller helmaltsbryggning. Sen finns det avarter däremellan. Man kan brygga mixat, att man gör halva batchen, eller hela halva satsen då, med hel malt. Men man har så liten utrustning, men man vill göra större volymer, då kan man lägga till extrakt och komplettera med det. Det heter partial mash, kan det heta. Det finns flera olika ord för det, men generellt så är det helmalt eller extraktbryggning, alltså halvfabrikat. Och extrakt, det finns i antingen flytande form eller i pulverform, som är mer, det är som en färdig öl som är kondenserad. Där du är en flytande, ja, då värmer du upp den i ett litet varmvattenbad så det blir mer flytande, för det är som sira. Och sen blandar du ut det med rätt mängd vatten och jäser det, så har du en öl. Och så kan man komplettera med extra humle om man vill, men det behövs inte för en start. Och det är ju det lättaste. Då behöver du bara en hink och rengöringsmedel. För
rengöringsmedlet, är det för att sätta rätt smak på det, eller?
Rengöringsmedel är för att hålla det rent. Det är en av de, om jag ska säga, de fem viktigaste sakerna man bör tänka på inom hembryggning, så är på toppen är rengöring är liksom, det står högst upp. Du kan lägga ner hur mycket tid du vill och ha hur dyr utrustning som helst och vara jättebra på receptdesign och själva bryggtekniken och jäsningstekniken och allting. Håller du inte rent på grejerna, då får du bakterier och mikroflora som finns naturligt i luften att sätta sin karaktär på det färdiga ölet.
Mm.
Och då har du förkastat. Då har du lagt ner jättemycket pengar och tid i onödan med en öl som
är kontaminerad.
Den blir kontaminerad. Antingen så ska du desinficera eller så ska du rengöra. Så först gör man ju rent grejen och tar bort den synliga smutsen med en produkt. Och sen tar man ju, desinficerar man sin utrustning med desinficeringsmedel. Och då finns det bra nu som man inte behöver eftersköljja. För tidigare när jag började med hembryggning så var det mesta syrabaserat som man måste skölja. Eftersköljer. Och vad sköljer man med? Jo, kranvatten. Och vad innehåller kranvatten?
Allt möjligt.
Ja, precis. Så då var man lite tillbaka till ruta ett nästan. Det blir fortfarande öl. Man behöver inte stressa ihjäl sig i början på det. Men det är nummer ett. Så att vill man börja väldigt enkelt, kör ett 4 liters nybörjarkit. Då behöver du en kastrull på 10 liter. Och det har man inte en pastakokare hemma, så kostar de inte många kronor på antingen på PGV eller på till och med byggvaruhus, eller vissa mataffärer har ju sånt. Allt annat på ingår liksom, all hårdvara och mjukvara som ingår i för de 4 litrarna, och det är ju ett extraktkit kan man säga. Det lägger jag på extraktsidan.
Vad är nästa steg upp då?
Ja, det är om du börjar vilja koka det. Då kan du ju köra en, du vill koka och göra din öl i ett par steg fast fortfarande hålla det till extrakt, för du vill inte hålla på och mäska och laka och sånt. Du vill inte ta steget till helmalt. Då behöver du fortfarande någonting att koka i, så du behöver din kastrull. Så har du räkna på att din kastrull behöver i alla fall klara av 2, 3, 4 liter mer i volym än vad du har tänkt att koka. Om man inte vill hålla på och späda ut allting. Och det är en annan fråga. Vi kokar fullsatt. Vi håller inte på att koka en massa starkt som vi späder efteråt. Det går där med, men det är en annan podd. Så har jag en 15 liters kastrull, då kan jag göra 12 liter. Jag vill köra med extrakt. Ja, då kan jag antingen köpa extrakt i flytande eller torkat. Det är alltså frystorkat nästan. Det blir som, det är som damm nästan i pulverdamm.
Mm.
Där jag blandar ut det med den mängden vatten jag vill ha till det SG, alltså det OG jag har tänkt att komma på, så hur starkt jag vill göra det. Jag slår mig kanske med lite termer nu, som det får man väl ta ett begreppspodd sen.
Än så länge får ni googla de här termerna ifall de är nya för er som lyssnar.
OG, original gravity, startdensitet. Sen kokar man upp det här så det börjar koka och så tillsätter man sin humle. Då börjar vi prata receptdesign här. Då går man ju ett steg från att bara fire and forget, blanda flytande maltextrakt med vatten och så börja jäs. Då behöver man inte tänka på receptdesign. Men det här nästa steg då i extrakten är ju att man ska koka det med mängden humle och sen ska kunna kyla det. Och allt under 10 liter brukar jag säga, det är ganska lätt att kyla hyfsat snabbt i ett isvattenbad i sinken i köket. För det ska kylas hyfsat snabbt och det har sina fördelar varför man ska kyla snabbt. Och snabbt säger jag inte på en minut. Så säger jag, är det under halvtimmen, fine. Men för långa kylningsperioder är inte optimalt. Det kan sätta fel smaker. Då behöver jag köpa råvarorna, bygga recept och kunna kyla. Är jag över 10 liter plus, då behöver jag nog skaffa en kylspiral eller något annat som hjälper till att kyla det snabbare. Någon form av cirkulation på kylan. Att ställa ut en kastrull i en snödriva rekommenderar jag inte. Det tar mer än hela natten. Mm. För att snö som smälter blir en luftkudde. Och sen då kyler du inte att det är 20 minus ute. Du kyler med 0 grader eftersom luftkudden som blir när du stoppar ner en varm kastrull i en snödriva blir isolerande. Så det tar väldigt lång tid att kyla på sånt sätt.
Vet du utav egen erfarenhet?
Jajamän, det har man ju faktiskt testat sitt till. Gjort olika prov på liksom, vad kan jag göra och går det att göra och vad händer och hur sakta. Och så. Det finns säkert grafer på internet som berättar hela fysiologin runt det här. Men sen är ju nästa steg då, vill jag brygga helmalt? Ja, okej. Okay. Då krävs det lite mer utrustning. Du behöver kanske ett separat kärl att göra själva mäskningen i. Och sen måste du kunna laka ur maltsockret, ur kornet för att kunna koka det. Så att du inte kokar med massa skalrester och annat. Och det går att göra på en uppsjö av sätt. Det går att man gör det i påse. Min första uppsättning var, jag tog en sån här 21 liters kylväska, picnic cooler. De är isolerade jättebra. Den borrade ett hål nere på botten, inte på botten men långt ner på ena sidan mot botten. Tryck in en rostfri kulventil och sen ett litet filter på insidan. Där hade vi en mäsktunna. Det kunde man mäska i och laka igenom det där också. Så ut kom ju finvart när man hade ett filter som tog emot det. Det finns en teknik som heter brew in a bag också där man liksom gör allt det där i stora nylonpåsar. Och i kastrullen. Till det finns halvautomatiserade bryggverk som man kan hålla på med. Men ölet blir inte bättre bara för att du har dyrare utrustning. Det är andra tekniker däremellan som man bör finslipa först innan man går, om man vill gå den vägen. Men det finns, om man vill underlätta. Liksom. Många tycker att de inte vill hålla på och mäta temperaturer och sånt. Och de vill ha någonting i telefon som piper åt dig och säger, nu ska du göra det här. Och då gör de det, annars glömmer de det. Så att utrustningsmängd, nej, du behöver inte. Det räcker liksom, vill du gå halvfabrikat på extrakt, allt ifrån bara en hink, en jäshink till, har du en 15 liters kastrulla, då kan du lätt göra 10 liters satser helmalt också. Sen börja där och sen titta hur andra har gjort och så tänk på att det finns, bara för att en har gjort så behöver det ju inte funka för dig. Hitta en annan lösning men förstå vad du gör. Så varför gör jag det här? Varför sätter jag på den här kopplingen här? Eller varför kyler jag på det här sättet jämfört med någon annan? Bara man får ut resultatet ska ju bli detsamma. Men det är 11 lösningar på 10 hembryggare.
Ja.
Vi är tillbaka till det hela tiden. Det finns inte en unik lösning. Generellt så vill man ju i helmalt då. Du vill blanda varmt vatten med krossat korn eller mältat korn. För att enzymer ska bryta ner stärkelserna till förjäsbara sockerarter så att jästen kan skapa alkohol. Och du vill kunna separera den degen av vatten och krossat korn, och vill du kunna separera bort vätskan från kornresterna så att du bara har vätskan kvar som du då ska koka och tillsätta din humle som du ska sen kyla och tillsätta jäst. Det är egentligen det är de som är liksom grundstegen. Sen kan man göra på tusen sätt för att hamna där.
Men det är lite som är charmen, tänker jag.
Så är många alltså, som jag själv har ju liksom försökt testa flera olika lösningar just för att försöka förstå hur andra har gjort och hitta fördelar och nackdelar med de olika lösningarna. Så var det här ett enklare system eller var det bara för att det funkade hemma? Jag hade en saft sån här med, inte saftmaja, men de här saftsil. Ja, visst. Då kör jag allt i kastrullen och sen bara vänder jag upp och ner på den och använder saftsilen som en påse för att kunna separera kornen från... Ja, men då syresätter jag. Det kan skapa andra effekter. Eller ja, jag fick med alldeles för mycket bös, som man säger, det här grumlet i botten. Ja, då förfinar man det lite. Ja, men funkar påse. Eller ska det cirkulera så att det fina dammet lägger sig högst upp? Och jag bara får en klar vört. Ja, men då funkade den här kylväskan jättebra. För den kan jag då återcirkulera. Antingen via pump eller bara öppna kran, tappat. Ut en liter, häll upp den uppe på. Och så sakta fram och tillbaka tills det ser ut. Så har man ju tagit det fina dammet ligger på toppen. Och det grova maltskalen ligger längst ner och blir som en fin filterbädd. Till slut så kommer det klar fin vört ur den där. Bra, nu tar jag den ner i kastrull och kokar. Så som sagt, det går att göra på många sätt.
Det som är så skönt med dig, Jonas, det är att du svarar på frågan utan att vi behöver ställa den. Men vi har en fråga, en nybörjarfråga här från Jocke Vikander, som är ganska ny på det här med brygga öl. Och han har problemet att det skummar när det är dags för flaskning. Han skriver att han försöker hälla upp med beer gun. Flaskorna har legat i frysen över natten och ölen håller cirka 5 grader. Men när han ska ta ölet från sitt Cornelius-fat har han även provat tråd- och tappkran med reduceringsventil. Och han har även kolsyrat efter tabeller.
Det är många... Först och främst kallar inte jag honom för nybörjare, för att det är... Ja, i och för sig. Vissa nybörjare hoppar in i Corneliusfatsträsket direkt. Vi kan börja säga att Corneliusfat är ett rostfritt cylindriskt kärl. De vanligaste storlekarna är 2,5 gallon eller 10 gallon. Alltså 9,5 liter eller 18,9 liter cirkus där. Det finns europeiska varianter som är 10 och 20 liter också. Och så finns det massa kinesiska varianter som är plagiat på Corneliusfat med samma kopplingsdimensioner som man kan införskaffa också, som har lite, det finns andra literantal också, 1, 3, 5 och så vidare. Det använder man istället egentligen för att sätta ölet flaska. Och om man delar upp det där, liksom, när ölet har jäst klart och man inte vill dricka det direkt ur jäshinken, okolsyra, då vill man ju sätta det på flaska eller på fat för att kunna dricka det när man vill då, kallt och med kolsyra. Sätter man det på flaska, då primar man med socker, antingen typ carbonation drops då, alltså sockerampuller som är redan färdig vikt på. Eller så blandar man sockerlag och blandar ner, som jag inte rekommenderar faktiskt. För att jag hör alldeles för många som antingen blandar dem, då har de sitt färdiga öl. Och de vill först bli av med bottensatsen och jästsedimentet i primärjäsningskärlet. då måste de sätta över det till ett sekundärt kärl. Och redan där har du kontamineringsproblem med att föra över från ett slutet kärl till ett annat kärl. Om inte slangar och hinkar och allting är rent. Och du öppnar det för atmosfären för saker ska kunna trilla ner. Och att du sen gör ett sockerlag som du då blandar i, som du då måste blanda runt för att det blir homogent blandat i det färdiga jästa ölet, gör att blandar du för mycket, då tillsätter du massa syre och syret är inte bra i det läget för att då oxiderar humle och andra smaker och du får ett väldigt tråkigt öl väldigt fort. Blandar du för lite, då kommer inte sockret lösas upp tillräckligt homogent i vätskan och då får du halva brygden är avslaget och halva är champagne.
Mm-hmm.
Eller flaskexplosion som är det värsta.
Oj då.
Så det rekommenderar jag inte. Så antingen, jag rekommenderar antingen väga alltså bryggsocker och veta. Så man förväger i något litet mått och säger okej, jag ska ha 3 gram per 33 nu. 33 centiliters flaska ska jag ha 3 gram för det blir rätt kolsyremängd för just den ölen jag vill ha. Olika ölstilar har olika kolsyremängd så det finns kolsyretabeller att hitta på nätet för att veta hur mycket man ska ha. Men antingen förväger man och vet så här mycket, ungefär 3 gram. En sockerbit väger ungefär 3 gram. Eller så köper man färdiga drops, alltså färdiga ampuller som har en specifik vikt som man kan liksom dosera sina flaskor med. Och så fyller man upp sitt öl i de flaskorna och sätter på kapsyl. Ställer i rumstempererat i 2 veckor för att det här sockret löser sig upp och de jästsporerna som fortfarande finns kvar i bundet i vätskan i ölet. För bara för att ölet ser klart ut för att du har låtit det stå 2-3 veckor extra, det finns fortfarande tillräckligt mycket jäst kvar i suspension som du inte ser med blotta ögat. Men de orkar att jäsa om det här sockret och skapa då koldioxid. I slutet och så får du kolsyrat. Och sen efter det så ställ in ölet svalt och drick efter när du behagar. Det andra är ju då att sätta det på fat. Fördelen med fat är att om du brygger 20 liter och du ska sätta på 33 centiliters flaskor. Hur många flaskor behöver du ha? 60 flaskor? Ish. Och då ska det rengöras, desinficeras, kanske steriliseras, det ska flaskas, du ska sätta på kapsyl. Många tycker att det är det roligaste som finns inom hembryggning och håller på med det.
Jag.
Men alltså alla tycker att olika aspekter. Jag tycker att receptbyggnad är jättespännande. Själva bryggningen är så här, inte så mycket. För det är bara liksom, då ska jag bara få det gjort. Sen och sätter du då på fat, ja, då har du ett fat att hålla reda på. Ett fat att göra ren. Och du kan trycka i massa koldioxid för att trycka bort syre för att göra det så syrehämmat miljö som möjligt för när ölet ska dit. Och du kan tvinga i precis den mängden koldioxid du vill ha utifrån det han tog upp med kolsyretabellen då. Det är temperaturen som vätskan är i binder koldioxid olika mycket vid olika temperaturer, olika tryck. Och det finns en tabell man tittar på vilken temperatur jag har jag, vilket ska ställa in på min kolsyreregulator för att trycka ner i kärlet. Jag tycker att det står sig lite längre ölet i Corneliusfat om man gjort de delarna rätt. Nackdelen som jag ser också många som inte gör tillräckligt inte bra, men de är inte tillräckligt noga med kolsyresättningen och det är det som jag tror kan vara ett problem. Nu vet jag, han tog med väldigt många aspekter där. Kall öl, det är A och O, för ju kallare, ju närmare nollan du kommer, ju lättare eller ju svårare har kolsyran att frigöra sig och skumma då. Men han kanske har tittat konstigt på kolsyretabellen. Det är en sak som jag skulle vilja se då. Vad har du faktiskt bundit i ölet när du flaskar? Och vad har du för kolsyretryck när du flaskar? Mm. Det kan vara att han har lagom mängd kolsyra bundet i vätskan, men just vid flaskningstillfället så har han för högt tryck. För han skjuter i ölet i botten på flaskan och då får du ju en skumbildning, för då bryter du ju koldioxiden från vätskan. Tappar han lugnt eller tappar han hårt? Tappar han uppifrån? Han använde en beer gun, sa han.
Mm.
Ja, vissa, nu vet jag inte vilken beer gun han har, men vissa beer gun har inte så att du kan mottrycksfylla. Alltså man sätter man trycker dit ett lock på flaskans topp som gör att du får, är det helt tätt, då kommer du aldrig kunna skjuta in något öl, för att du kommer då ha samma tryck i flaskan som i faten. Och då spelar det ingen roll hur mycket du trycker på pistolgreppet på den här beer gunnen, för att det är ju samma mottryck i flaskan, och då släpper man lite på den här tätningen så att du får ett lägre tryck i flaskan, och då snällt så rinner ölet från fatet ner i flaskans botten, inte slår mot botten, utan man trycker ner änden på pistolen ända ner i botten, så att den från botten sakta fyller upp till toppen. Och sen när det nästan är så att det rinner över, då slutar man och drar upp pinnen. Och den volymen som pinnen utgör, det sänker ju ölvolymen i flaskan med typ 2 centimeter. Och det är lagom. Sen sätter man på en kapsyl. Så det kan vara en av sakerna, att han har för högt tryck när han skjuter i. Och för högt tryck i fatet. Sen sa han att han har testat sytrådsslang. Och sytråd, det är ju en plastslang som är 3/16 inch som man har för att få en tryckreducering, just för att det ska gå saktare. Ölet ska inte rinna igenom så fort så att det faktiskt går sakta. Jag kör det som kallas för fattigmans beer gun. Då kör man en sytråd med kopplat från öl ut på det här Corneliusfatet. Med en 2 meter lång sytrådsslang. Vissa kör 1 meter och vissa kör 3 meter och vissa kör 1/2 meter. Det är lite på hur mycket kolsyra man har bundet, hur mycket man driver med och så ha lite med vilken typ av öl man driver ut med. Hur mycket mindre kolsyra i ölet bundet, då kan man ha lite kortare slang. Jag har känt att runt 2 meter funkar för mig. Och sen kör jag bara den här picknicktappen. Det är alltså den svarta vanliga som man ser, såna, som de kallar för picknicktapp. Såna här öldispenser. På den så kopplar jag på en liten plastslang. Den heter 3/8 inch heter den.
Mm-hmm.
Som är 3 decimeter lång, och på den så trär jag på en samma gummihetta som sitter på locket på jäshinken.
Mm.
Där man trycker ner jäslåset. Den passar perfekt på den här 3/8 slangen. Och den kan jag då hålla fingrarna på uppe på för att hålla tätt mot flaskans topp. Och sen öppnar jag picknicktappen, och håller jag tätt mot flaskan, då kommer det bara i början några droppar av öl i botten som visar att sen blir det ju sen får du ju samma tryck i glasflaskan som du får i fatet. Och då bara släpper jag på fingrarna lite lätt. Jag har gjort en liten enkel video på det här, och det finns på nätet också. Man kan söka på Fattigmans beer gun. Och släpper jag på fingrarna, då vill ju trycket öka i flaskan, och då pyser det ut luft ur flaskan och ölet börjar rinna sakta i botten och sen stiger det upp. Precis som en dyr beer gun för tusentals kronor. Och en sån här fattigmans beer gun med sytråd och picknicktapp får man för några 100 lappar.
Mm.
Sätter man ihop.
Vilket supertips!
PGV har den också. Jag kommer inte ihåg vad den heter, men det söker man på sytråd eller flaskning och tappning så kommer man hitta den. Om man vill gå den vägen. Varför han sätter på flaska efter han har satt det på fat, det vet jag inte. Jag gör det bara, har gjort det inför tävlingar. Och om jag har typ 3 liter kvar i ett fat och jag behöver tömma det för att jag håller på och brygger och ska sätta en ny sats, då kan jag flaska bort de ölerna fort så att jag tömmer fatet till nästa omgång. Men varför han gör det får jag inte svar på. Men kylan har han rätt i, så kallt det bara går. Kolla hur lång sytrådsslangen har. Kolla så att det inte sitter något skräp i vägen och att kopplingarna sitter rätt. För det räcker att när man trycker i de här kopplingsdelarna som man har mellan tjock och smal slang och sånt, att de kanske sitter lite snett eller att det är en flik eller en flärp i de här kopplingarna som är trasig som gör att den ligger och slår sönder vätskan på vägen. Det kan vara det också.
Mm.
Så det finns flera små detaljer. Men han tänker ju helt rätt när det gäller kyla och så.
Ja, vi önskar Jocke lycka till i sitt fortsatta bryggande. Här har vi, det blir egentligen 2 frågor ifrån Jens Malm. Får man brygga starköl hemma? Vart går gränsen? Står inom parentes. Och sen, hur mycket billigare blir det att brygga hemma själv?
Ja, om vi börjar med fråga 1 som var, får jag brygga starköl? Ja, det får du. Om jag generaliserar svensk alkohollagstiftning lite när det gäller hembryggning, det finns inte så mycket skrivet där, men det finns en del bra saker man kan ta med sig. Det jag har levt med inom svensk hembryggning och Svenska Hembryggarföreningen som strider för rätten att få brygga i hemmet, så får du egentligen brygga hur starkt du vill, du får brygga hur mycket du vill, så länge du gör det i hemmet. Du får dela med dig till hur många du vill, så länge det är ett slutet sällskap i hemmet. Du kan ju ha ölprovningar på annan plats också, så som vårt SM till exempel. Och event som man har och har tävlingar och sånt, så är det en ölprovning. För att det du inte får göra är att ta betalt för ölet. Mm-hmm. Ölet får inte vara liksom det du tar betalt för. Du får inte tjäna pengar på din hembryggda öl.
Nej.
Sen hittar vissa på varianter av det. Men det får man inte göra. Så att du får brygga hur starkt du vill, hur mycket du vill. Du får i slutet sällskap får du dela med dig med till hur många du vill.
Mm.
Men du får inte ta betalt. Det är gränsen. Gränsen på att det, och det vi inte får göra, det är att bränna det.
Nej.
För då blir det ju sprit.
Just det.
Men med dagens, du skulle kunna med massa socker och näring, gästnäring och sånt, och starkvinsgäster, så kan du trycka upp ett kallare öl då, men vi säger väl en fermenterad dryck med maltnoter. Kan du trycka upp till 18? Så att alltså, bara med vissa starkvinsgäster idag och tillräckligt mycket näring och syre, så kan du pressa upp vissa gäster idag till en 20-21%. Men då är vi ju verkligen i ytterligheterna. Men 17-18% har jag gjort mjöd. Så att mjöd är ju bara honung och honung är bara socker.
Mm.
Men öl, ja, alltså göra en allt ifrån lättöl till en belgisk kvadruppel på 13-14%. Eller en Russian Imperial Stout på 12-13-14%. Kolsvart sak. Visst, helt möjligt. Och det funkar att göra på väldigt enkla medel. Du kan göra en Russian Imperial Stout på 12% med ekfatslagrat på extrakt. styra lite. Storleken har ingen roll, som man säger. Så allting går.
Och prisfrågan där då, är det ens billigare?
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Extrakt är ju dyrare. Liter för liter. Ju mer du gör helmalt och egentligen ju bättre process du har i din helmaltsbryggning så att du får ut mer av socker, av det göttaste. Så att du får en bra process där. Så att ditt extraktvärde blir högt. Så du kan få ur så mycket du kan av sockret från det mältade kornet. Där har du en vinning. Och det får du då genom att brygga helmalt. Och du gör ölstilar som inte kräver så mycket humledominans. För humle är dyrt.
Mm.
Humle är, ska jag nog säga, det bör nog vara den dyraste investeringen i öl. Så att de här, varför kostar en dubbel IPA och med jättemycket humle, eller de här nya New England-iperna som är som att bara dricka diskvatten med massa apelsinjuice i. Varför är de så jäkla dyra? Jo, för det är så extremt mycket humle i. Och det sätter ju priset.
Mm-hmm.
Så göra en helt enkel engelsk bitter på 4,5-5% med en bra bäska med en humle då som har väldigt hög alfasyra. Nu kommer vi på lite mer. Alfasyran, det är den som isomeriseras i koket och blir bäska när du kokar den då i ett visst antal minuter. Ju längre du kokar, ju mer isomeriseringseffekt får du. Alltså ju mer bäska driver du ut ur humlen. Och om man vill göra det riktigt billigt då. Ja, gör en ljus standard ale, tror jag är enklast att göra från början, och inte gå på en traditionell lager, för att lager då behöver du kunna kyla på lite annat sätt, och inte bara om du vill bara ställa det i garderoben och låta det jäsa. Och om vi räknar här minimalt nybörjarkit, då är ale att föredra före lager, om vi börjar där. Bygg en ljus lager där du inte behöver ha massa specialmalter. Du kör bara billigaste pilsnermalten eller pale ale-malten som bas, kanske bara lite extra specialmalt av någon. Och det är inte förkastat, så använder du inte alltid påsen. Ja, men slut påsen och lägg det mörkt och svalt, så om du brygger efter ett par veckor igen eller en månad eller två, så det håller. Tillsammans med humlen. Gör du inte av med allt i påsen. Det brukar vara oftast 100 grams påsar vi pratar om. Ja, de kommer backpackade. Ja, återförsluter så gott du kan in i frysen. Så håller det sig ett par månader fortfarande, så att du kan brygga tills det tar slut. Om du inte brygger en gång per år, då ligger det blir bara dåligt. Det blir fortfarande ett öl att brygga om på det också. Det är bara att det tappar karaktär.
Mm.
Det surnar ju inte, liksom. Det är bara att det tappar karaktär. Och sen ta en humle med hög alfasyra, för att då behöver du inte ha lika mycket och så koka liksom koka dina 60 minuter för att driva ut, alltså isomerisera all alfasyra till bäska så du får en bra bäska, och sen lite grann i slutet innan kokslut så du får lite arom och smak också.
Mm.
Då ja, kan man nog komma undan med i råvaror kan man nog komma undan med 10 kronor liter kan du säkert kunna.
Som sagt,
jag har inte bryggt nu och räknat på det här på 3 år.
Nej.
Men, men innan så mycket har det ju inte, alltså det har ju inte blivit en fördubbling. Men jag vill minnas att bryggde jag en enkel runt 5%, för det är enklast att ha att göra med. Jag känner att jag fått bra utbyte av alla, min brygghuseffektivitet blir mest optimal när jag gör de där runt 5%. Och ja, 10 kronor liten för ett standard pale ale.
Det är billigt, är det?
Ja. Och det är gästen på det också, men den, ja.
Ja.
Så, och då brygger jag, då säger vi att du brygger 20 liter, och 20 liter det är ja, 5 kilo, 4,5-5 kilo malt. Ska vi se vad kan malten kosta? Vi bara gör en snabbt överslag.
Mm.
Jag tar 30 kronor kilot, och jag behöver ha, om vi säger att jag behöver ha 5 då. 150. Och sen ska vi se, då använder jag bara det. Och sen tar jag en magnum, den har hög alfasyra också. Då tar vi magnum, humlen 100 gram. Det är, vi säger 50 kronor humle för en sån batch. Och sen en gäst på det då. Ska vi säga en Saffale där. Vi säger 50 kronor på gästen också då, så det är lite överslag då. Då var vi uppe i 250 kronor.
Mm.
För 30 liter?
För 20 liter.
För 20 liter? Mm.
Ja, eller säg att det är, jag brygger för 20, men sen blir det ju flaskat, blir det ju kanske 18. Men då har jag snålat in ganska mycket. Så 250 kronor på 18 liter. Ja, nästan 14 kronor, knappt 14 kronor.
För ett eget hantverk?
Ja.
Wow.
Då har man inte räknat med min egen tid och elen det jag har förbrukat och så. Och all hårdvara, men det är ju en investering som man håller länge.
Ja, gud ja, det är det värt.
Ja, ja. Och samma flaskor kan man ju återanvända. Och, ja, sen är det ju socker. Ja, precis. Kan man kör man bryggsocker eller en carbonation drops då? Carbonation dropsen, ja, det ska vi ta den 45 spänn för 60 pack. Och det går åt en per 33.
Mm.
Så ja, då är det nästan 50 kronor på det också då, med kapsyler och sånt. Men flaskor investerar man ju i, och kapsyler så kan man ju köpa i antingen 70 eller 250 pack. Så då har man ju så det räcker länge också.
Ja, det är ju inte en så stor kostnad, va?
Nej. Det är liksom flaskorna, då köper man ju bulk. Eller många, det gjorde jag det första jag gjorde. Alltså min första åren innan jag gick över till fat. Så då gick jag och köpte, när det fanns gamla hedliga röda drickabackar på matvaruaffären. Och så köpte jag till vintern, när de redde ut lättöl. Alltså bruna flaskor, tänk på det. Mm. Inte genomskinliga. Och det är ett annat avsnitt.
Ja.
gröna funkar, men det är inte optimalt. Bruna är absolut bäst. Köpte alltså vanliga lättöl, vad heter de? Falcon Bayerskt. och plocka i bara bruna flaskor, för det kunde smygas in några genomskinliga flaskor ibland.
Mm-hmm.
Och sen fick man ju antingen dricka Falcon Bayerskt lättöl, eller så fick man hälla ut det. På den tiden, vi pratar 15, nästan 20 år sedan, så var ju, då kostar ju, vad kostar de, 1,50 styck typ, plus pant då. Och backarna behöll man ju, för de var ju perfekta att ha lite i också och ställa undan. Då fick man ju liksom en backbira, och då var det bara att lägga dem i hett vatten med någon form av medel som kunde skrubba bort etiketterna.
Mm.
Sen brände jag dem i ugnen.
Ja. Det är ju perfekt.
Ja, men, ja. Brände de i ugnen med när de var rengjorda och ursköljda med när de var lite fuktiga, då på med ett litet en liten foliestrumpa på toppen bara. Och sen staplade de i ugnen, och sen brände jag av dem på hög värme så att de blev steriliserade. Och sen då sitter ju foliehettan kvar. Då kommer det ju inte några kryp eller annat kommer ju in, och sen kunde de stå i sina backar med foliehettan på sig tills den dagen jag behövde dem. Då tog jag bara hand om, och så upp bort med foliehettan, i med en carbonation drop och fyll på från inken som där har jäst färdig, och sen kapsulera, ställa tillbaka 14 dagar i rumstemperatur och sen i kylen.
Det är ju briljant.
Ja. Nu vet jag inte om det går att skaffa sånt längre, men någon kanske har kvar sånt.
Jo, det tror jag allt. Men du, här har vi en liten, om vi fortsätter på det här lite personliga temat, för vi har fått den från Stefan Pettersson som undrar hur du jobbar fram ett recept, om det är mycket research. Och om det här receptet ska då vara med på tävling, är det mycket finslipande? Och det är lite många frågor i samma fråga här. Men finns det några ingredienser, parametrar eller metoder som alltid ligger fast?
Då ska vi se hur jag bygger ett recept. Ja, vi börjar där. Som med det mesta inom matlagning och dryck och allting, så har jag en förnimmelse först. Vad vill jag göra? Hur ser jag slutprodukten? Ska jag tävla? Då är det, okej, vad är det jag gillar först för öl och brygga? Man måste ju tycka det är gott. Jag vill inte brygga någonting som jag inte själv kommer gilla. För att jag kritiskt också ska kunna utvärdera om det här ens har en möjlig chans att slås in bland medaljörer. Eller att jag ska brygga inför vintern. Jag vill brygga någonting inför julmiddagen. Eller jag vill brygga inför slappa varma sommardagar, eller jag vill brygga inför ett event eller någon sån. Så jag har en förnimmelse, vad vill jag skapa? Jag vill skapa en ljuslager, eller jag vill skapa en kraftfull IPA, eller jag vill till julen vill jag ha någonting gott på julbordet, en liten engelsk bitter eller vad det nu må vara, eller jag vill ha någonting och långlagra i 3-4 år. Jag vill göra en riktig etebarsen Imperial Stout som ska stå länge och verkligen bara få mogna på flaska eller fat. Eller en god belgare som jag vill bara ha sippa av som en efterrätt. Så där börjar jag. Eller vill jag klona en öl som jag har fastnat för, som jag tycker är jättegod från ett bryggeri. Då blir ju research, kickar vi in och säger, okej, är det en kloning? Ja, men då måste jag börja ta reda på, först dricka av den och säga, vad är det för stil? Vad har den för karaktär? Kan jag få tag i bryggan? Eller finns det på nätet? Det finns många duktiga internationella hembryggare som har gjort kloningsböcker. Så det går att få tag i böcker om klonade recept. Det blir inte exakt. Det spelar ingen roll om du skulle få exakt samma råvaror från bryggeriet. Så att det här får ditt paket. Här har du exakt de ingredienserna vi har. Här har du receptet nedskalat exakt till din volym. Så kommer det inte bli exakt likadant. För alla bryggtekniker gör att du får olika smaker. Det får små tendenser och olika profiler beroende på 1000 olika saker. Gästmängd, vitaliteten i gästen, temperaturen du jäser i. Om du jäser under tryck eller inte under tryck. Du jäser i högsmal kolonn eller lågvid kolonn. Kokar du i, hur hårt kokar du? Kokar du lugnt eller hårt? Eller hur snabbt kyler du? Vilken effektivitet har i ditt kok kan du extrahera smakerna från humlen. Det är liksom 1000 variabler som man kan lägga till som gör att det exakt klonade receptet blir inte exakt som bryggeriets. Det kommer väldigt nära, men det blir inte exakt. Så det är bra att ha i åtanke. Men klona, sök på nätet. Det finns ett uppsjö av klonade recept av de mest välkända ölstilarna. Och annars är det, vad vill jag uppnå? Och sen börja träna och brygga egentligen samma. Vad behöver jag? Ska jag göra en pale ale? Ja, jag behöver min basmalt. Jag utgår alltid från någonstans 80-90% är basmalt. Alltså pilsnermalt, pale ale malt, münchnermalt, Vienna malt. Det finns ett par stycken, men jag börjar där. Det är där jag sätter bulken av malt, 80-90%. Sen 10-20% är ju kryddan. Vill jag ha karamelliga toner, vill jag ha toffytoner, eller vill jag ha brända toner, eller vill jag ha chokladiga toner, eller vill jag ha, ska det bara smaka lite som ljust rostat bröd, eller riktigt hårt rostat bröd, eller vart ska det vara torrrostat, eller ska det vara sött? Allt det här bygger man med erfarenhet. Och till nybryggare brukar jag alltid säga, börja alltid med ett grundrecept på 90% basmalt, en specialmalt på 5-10%, beroende på hur mycket man vill ha. En sorts humle och en jäst. Och sen gör du den. Och utifrån den så känner man, ja men vänta nu, jag vill ha mer bäska, eller jag vill ha mindre bäska, eller jag vill ha, ja, den blev för sötsliskig av det där specialmalten. Ja, men då, ett annat gästval. Jag skulle nog tippa på att jag skulle få kanske en annan typ av gäst på en annan karaktär. Alla de, byt bara en sak i taget. Byt bara gästen och se vad det sker. Då är det så här, jaha, vänta nu. Man brygger back to back, alltså bara med någon veckas mellanrum, och bara byter en sak. Och det här är fördelen att kunna brygga små batcher. Då kan man brygga om, eller man brygger en stor, man brygger 20 liter, delar upp den i 2 10-liters hinkar och har 2 olika gäster. Bara för att testa, vad händer med gästen? Vad gör gästen i exakt samma batch? Eller byter bara ut humlen för att säga, jaha, vänta nu. Ja, den där gav ju citrustoner, medan den här gav mangotoner, eller den här gav örtiga, kryddiga toner. Och på det sättet så rekommenderar jag att bara liksom håll dig till, börja på ett recept. Kör på det. Ha din favoritöl då som en grundidé. Och kör bara det som det här kloningsreceptet säger. Sen vad du gillar är liksom vad du får ut, så kanske du vill tweaka det. Alltså, ja, men vad skulle göra det här ölet bättre? Och byt ut bara det du tror. Så gör jag. Ja. Så det där är att bygga ett recept. Ja, då är det ju inför tävling, då är det finlir om du vill tävla.
Får man tävla med en klon? Ja, eller måste man tweaka ett recept, eller får man?
Nej. Du får göra, för att tävlar du i domarklasserna. Då finns under varje klass så har du ett par kommersiella förlager som du kan förhålla dig till. Så liksom jag kommer inte ihåg vad klassen heter, ljus internationell lager, den som jag tog silvermedalj med den för något år sedan. Och då var det så här, ja, vad är förlagan till den? Jo, det är Miller Coors, Bud Light och ja, den typen. Okej. Du ska göra det. It's like making love in a canoe fucking close to water, om man får säga det. det är liksom, de är de svåraste egentligen ölerna att göra och få bra. För att du har ingenting att dölja felsmaker på. Det är väldigt lite smak, men den ska vara extremt ren och välbalanserad. Så att det finns, liksom, det finns inte tillräckligt mycket humle så du kan dölja felsmakerna bakom massa humle. Det finns ingen massa maltkompositioner, svåra maltkompositioner som gör att du kan dölja massa felsmaker bakom mycket alkohol eller mycket maltkaraktär. Det finns ingenting, så allt måste vara spot on. Mm. Så den vill jag ju brygga bara för att liksom, jag måste testa mig själv och se, har jag fel, kan jag få bort alla felsmaker? Och då är ju sådana recept väldigt nyttiga att träna mot. Börja där. Börja med någon favorit och gör och om igen egentligen samma öl, men byt en sak i taget. Det är min rekommendation. För du lär dig väldigt mycket. Det är tråkigt, för många tycker att, jag själv tycker att det är jättetråkigt att brygga samma öl om och om igen. Men du lär dig, som nybörjare lär du dig smakerna. Vad händer när jag bara skiftar på en sak? Många gillar ju det här skafferibryggning. Alltså de, vad har jag hemma? Och så bara kastar de i allt de har hemma. Och så, ja, det blev en öl. Ja, självklart. Men blev den så bra du skulle kunna göra? Troligtvis inte.
Mm.
Jag har en fråga från Melker Svan. Hur brygger man ett alkoholfritt öl?
Ja, alkoholfritt, det är väl, är det under 1,25% alkohol? Eller är det, jag kommer inte ihåg vart.
0,5 va?
0,5 va? Ja. Då är det alkoholfritt.
Ja, tror det.
Ja, jag tänkte på om det var liksom under 1,25 så var det under lättöl liksom. Men det kanske är för att vara klassen av alkoholfritt. Ja, som hembryggare finns det inte så många. Det finns inte så många sätt att tillvägagå. För man kan inte brygga under tryck och man har inte massa konstiga maskiner som klarar av att driva bort alkoholen. Så att du måste ju jäsa din vört. För att dricka sötvört som inte har jäst, det är inte gott. Så att nå 0,5 är ganska svårt om man inte använder. Nu finns det faktiskt. Det fanns inte för hembryggarna, för bara, det är ganska nytt nu, för ett par år sedan tillbaka. Så finns det jäst som många bryggerier använder också. Det är en jäst som knappt jäser någonting. Den jäser, men den bildar nästan ingen alkohol. Den omvandlar så att du får bort det här sötsliskiga maltsötman. Och du får en biotransformation, någonting som händer med när humlen kommer i kontakt med jästceller, så får du en biotransformation som gör att du sätter en ölkaraktär. Du får en ölsmak, en jäst ölsmak och inte en ojäst ölsmak. Så det finns sådana gäster på marknaden. Jag har inte prövat dem. Eller om man vill ha väldigt låg alkoholhaltig öl, så kan man, nu kommer vi in på bryggteknik, men man kan mäska väldigt högt i väldigt hög temperatur. Om vi går bara snabbt in på mäskningen, när du ska sätta dina förjäsbara sockerarter, då finns det två enzymer som aktiveras i din mäsk, och det är alfa och beta-amylas. De två jobbar lite i tandem med varandra och klipper sockermolekyler på lite olika sätt. Och de jobbar i ungefär, nu är det väldigt tummen pekfingret här, man kan gå in i 90 gritty om man vill, men vi säger ungefär mellan 60 och 70 grader. Och ju närmare 60 du kommer, ju mer förjäsbart, alltså ju mer lätta sockerarter som gästen har att kunna äta. Alltså vill du ha ett torrt, krispigt öl, gå så nära 60 som möjligt. För att då jobbar de enzymerna på bästa sätt. Du kan få ett väldigt blaskigt öl också, för att du får ingen kropp i det. Men det kan du ju skapa med tillsatser av väldigt mycket specialmalt, som då inte har de här förjäsbara sockerarterna. Då får du massa dextriner som inte är förjäsbara och då får du kroppen på det. Så det går att spela åt det hållet också. Eller gå upp väldigt nära 70 plus. För börjar man tendera upp över 70, då bryts de här enzymerna ner mycket snabbare än vad de hinner konvertera, och de konverterar väldigt långa sockersträngar som jäst har svårt att omvandla till alkohol. Det här är väldigt generella termer nu bara, så att lyssnarna förstår. Mm. Jag försöker förenkla det så gott det går. Och om man vill då brygga ett väldigt alkoholsvagt öl men med hyfsat mycket kropp, då använd stor andel specialmalter som inte då konverteras i stor utsträckning i mäskningen och mäskar väldigt högt. Och du använder ganska lite malt till ditt recept. Jag brukar säga ungefär, du får ut på ett kilo malt så får du ut ungefär 5 liter 4,5-5% i öl. Om du har en bra bryggeffektivitet i ditt, liksom, ditt sätt att laka ur det götta i malten.
Mm.
Så som till vårat 20 liters recept, så 4-5 liter malt då för ett 5% i öl. Men går ner då och bara kör halva mängden, så att ditt startvärde, istället för att ditt startvärde på din 5% i öl ligger på 48-50 i örslegrader, en annan term som vi kan prata om en annan gång, så kör du bara halva mängden malt med väldigt hög andel, vi kanske pratar 30-40% specialmalt istället för 10, och mäskar väldigt varmt, alltså närmare 70 grader, 70-71 där någonstans. Då har du ett örslevärde på 30-35 istället för 50. Mm. Och eftersom du mäskade så högt och du har så mycket oförjäsbara sockerarter i det, då kommer inte gästen kunna äta så mycket av det. Då kanske de bara äter från 35 ner till 25. Och då har du, då får man googla på så här, alkoholkalkylatorer vad det blir, men det kan bli 1,5%. Jag tänkte, om jag har ju en app i telefon för guds skull, heter ABV heter den. Så om vi skulle gå från, vi säger från 35 till 25, ja, 1,3% blir det då, det blir en lättare. Det är en teknik man kan göra om man vill göra fylliga lättöl. För gör man en lättöl och man säger så här, men jag gjorde en pale ale som var jättegod med som var 5%. Om jag bara halverar mängden malt, men jag mäskar i samma temperatur jag gjorde innan, ja, då kommer den kanske bli 3%. Inte 2% som man hade hoppats på. För att du mäskade i lägre temperaturer och då jäser den ut mer och då får du mer alkohol.
Mm-hmm. Om vi ska fortsätta lite på det här med jäsning som vi var inne på där ett tag, så har vi faktiskt en fråga på det från Ralf från 68th Floor Brewery.
Oj.
Ja, visst, vet du. Men han har en fråga på vad det är som påverkar svajig utjäsning på öl eller final gravity. Är det maltkvaliteten eller som påverkar, eller gästen, eller vad kan det här vara?
Ja, då får jag dra till med det bevingade ordet. Det beror på. det beror på flera saker. Alla gäster man kan köpa har ju en utjäsningsgrad. Normalt, alltså, de normala liksom, bulken av alla ölgäster har en utjäsningsgrad som brukar ligga Och det här är det bara riktvärden. De brukar ligga runt 70-75%. Och då säger man 70-75% av, om du börjar på örslegrader 50 och du har en gäst som klarar 70, har 75% i utjäsningsgrad. Om du gör ett standardrecept med inte för mycket specialmalter som har komplexa sockerarter som inte kan konvertera, och du har jäst i normal temperatur, där brewer's window kallar man det för, den här mässningstemperaturen som är mest optimal för både alfa och beta-amylas, den ligger 65-66 ungefär grader. Då är man det bästa av två världar, men inte optimalt för någon av dem. Men där de korsar varandra, det är två bell curves som går lite omlott. Den ena gillar lägre och den andra gillar högre temperaturer. Och då bryggarens lilla fönster för att få... Så där jag generellt brukar alltid lägga mig där när jag gör mitt grundrecept på 65 eller 66 grader i mäsktemperatur. För att få vad jag tycker är ett bra utbyte, och då vet jag att välja en gäst som har 75% utjäsningsgrad, så hamnar jag väldigt nära 75% utjäsningsgrad också. Då är det bara börja räkna. Om den börjar på 50 och den ska jäsa ner 75%, alltså 100% är ju till noll. Noll är ju vatten. Och då är det liksom 75% mellan 50 och 100. Vad är det? 3/4 från 50. Så då är det det som är kvar. Då kommer han gå ner från 50 till ungefär 75%. Mm. Och börjar han på ett örslevärde på 50, då har jag ett 4,5% öl. Och då säger han, jag vill ha ner den lite lägre. Okej, men då kan jag köra med att det här receptet vill jag vara lite krispigare i tonen. Jag vill inte ha massa för mycket maltsötma och inte för mycket kropp. Ja, minskar jag mängden specialmalt och bara ökar mängden basmalt istället. Och jag sänker mitt mäskschema, eller lägger den i två steg. Jag börjar av mina 60 minuters mäsktid, så lägger jag 20 minuter på 62, 20 minuter på 66, 20 minuter på 68 kanske. Då får jag lite annan. Det här kan man hålla på att spela med för att få optimal utvinning av förjäsbara sockerarter. Och då kanske jag trycker upp den till lite över 75. Då kanske jag trycker upp den till 80% utjäsningsgrad. För att jag ger den de förutsättningarna. Eller så väljer jag en gäst som har högre utjäsningsgrad. Då går jag på en annan gäst inom den falangen av ölstil jag vill ha. Och titta på att jag vill inte att gästen ska ge så mycket karaktär, så jag tar en neutral ale-gäst. Men då finns det 10 att välja på, så då väljer jag den som har högst utjäsningsgrad. Ja, fine. Då väljer jag den som har 80%. Då vet jag att då kommer den sluta på 12 kanske. Och då får jag mitt 5% i öl. Så där kan man spela med. Det är liksom kolla utjäsningsgraden på gästen. Och kontra då, hur ser ditt mäskschema ut? Hur ser din brygghuseffektivitet ut? Vad har du för typ av sockerarter du får ut? Och det sätter du i mäsken. Och det kan också bero lite på pH-värden också. Det är optimala pH-värden i mäsken också främjar ju enzymaktiviteten. Om man tycker det är svajigt, det kan bero på att han får väldigt dålig. Han har gjort allting rätt, han har mäskat in rätt, han har gjort det rätt. Det kan också bero på för lite gäst, eller gästen är väldigt trött och inte orkar kämpa sig igenom. Han kanske gör väldigt starka öler, men han väljer en gäst som har väldigt hög utjäsningsgrad men väldigt dålig alkoholtolerans. Och när du börjar närma dig liksom, gästens alkoholtolerans, då börjar den att konka och säga att det här är inte för mig, och så lägger den av lite för tidigt. Så det finns många, det beror på faktorer. Så där måste man nästan, där igen måste man visa, vad är det du vill göra? Okej, hur ser din teknik ut? Du vill göra den här typen av öl, hur ser ditt recept ut? Okej, du har den här maltkompositionen, humlen spelar en mindre roll i det där. Okej, vad har du för gästval då? Okej, har du det här? Ja, men har du rätt mängd gig, vital gäst? Många som jag pratar med har lite för lite gäst, tycker jag. Man har lärt sig genom att leverantörerna av torrgäst är väldigt duktiga på att säga men en påse räcker för din 20 liters batch. Men börjar man räkna på och verkligen gå ner på liksom biologi och titta på hur mycket vitala gästceller behöver du för din mängd ölvolym och hur starkt det är, alltså hur många örslegrader du har. Då finns det tabeller man kan räkna på. Ja, det här är bra mängd antal gästceller du behöver för just den här volymen och styrkan. Och då räcker det oftast inte ett paket öljäst till. Jag brukar, när jag räknar på generellt på ale-gäst, för ale och lager har lite olika mängder. Man vill ha, ju kallare man jäser, ju mer gäst behöver. Men om vi tar en ale-gäst, rumstempererad jäsning, då brukar ett paket väger oftast 11 gram. De flesta torrgästpaketen väger 11 gram. Så brukar det räcka till, om man räknar bara krasst. Ja, ska du göra en 18 liter? Ja, om du har örslegrader på typ 40. Alltså du ska göra en 3,5% i öl. Då skulle det funka. Mm. Sen behöver du mer. Vill man vara på liksom den säkra sidan, någonstans mellan en halv till en gram per liter 5% i öl, om man säger så. Så ska du göra en 5% i öl. Ja, då börjar jag räkna liksom den där påsen med 11 räcker kanske till 15 liter. Ja, men jag vill ju göra 20 liter. Ja, det skadar inte att ha i två påsar i det läget, säger jag. Det är svårare att ha i för mycket gäst än att ha i för lite gäst. För felsmakskaraktärer längre fram i kedjan. Att stressa en gäst med att de är lite för få, det kan du lätt hitta felsmaker med en stressad gäst än att du har för mycket. Kör vi 20 liter, ja, du har i en påse, det säger jag är för lite. Nu kommer säkert många tycka annorlunda, men så här säger jag. Två påsar, jättebra. Oj, jag råkar i tre påsar, fan, nu är mitt öl förstört. Nej, det är inte förstört. Om man skulle välja mellan, om man fick välja två påsar, du får välja en eller tre i din 20 liter OG50. Mm. Du får inte välja någonting annat. Då hade jag valt tre för en. Mm. Inget är optimalt, men jag hade valt det alla dagar. För att jag vet inte heller att hur länge har gästen stått från produktion. För att de räknar ju sina vitala gästceller direkt i labb. Ja, sen ska det paketeras och sen ska det skickas till leverantörer, sen ska det stå på ett mellanlager och sen ska det ut butiker och sen ska det skickas hem till mig. Hur länge har det stått kylt? Det är liksom, då är det bättre att safea med lite extra. Mm. Och han fick svar på sin fråga, men det är som sagt
han fick massa kunskap med. I alla fall.
Ja, verkligen.
Vi kör en sista här då. Kvällens sista ifrån Alex. Och Alex, han representerar Västkustens hembryggargille.
Ordförande till och med.
Han är ordförande, ja.
Trevligt.
Och han skriver så här. Antioxidin SB har man gärna i när man torrhumlar för att inte få ner massa syre som kan förstöra ölet. Men jag ser att antioxidin SB innehåller gäststopp. Då lär det vara dumt att köra detta innan ölet nått sitt FG. Tankar på detta?
Ja, jag är inte en advocate för att ha i massa sånt. Jag förstår, vissa vill ha i Nu vet just den, det fabrikatet han nämnde känner jag inte till, men jag kan tänka mig att det är man använder vissa ämnen just som ska vara antioxidanta, C-vitamin och annat. Mm. Som då man ska ta bort syret för att man inte vill att humlen ska oxidera och den, ölet ska vara fräschare längre och så. Det har jag aldrig hållit på med. Jag vet folk som gör det och vurmar för det. Jag har testat flera öl som har haft för mycket och det smakar fan. Och de som jag känner som faktiskt brygger bra öl har testat både med och utan och jag kan inte känna någon skillnad.
Mm.
Om de har rätt mängd. Men som man säger, det finns jäststopp i. Alltså kaliumsorbat typ. Eller någon form av sånt. Då har det ju med mängden att göra också. Hur mättat det är. Och hur många liksom, parts per billion han får i sin mängd vätska. Om det är så att du kommer i. Du har i en kritisk mängd som gör att jästen stannar. Är det en gästhämmare eller en gästdödare? Det är ju det är lite skillnad också. Det finns olika medel om man vill bara stanna gästen lite så att den blir så att den ska bli inte somna men den blir liksom lite förstelnad en viss tid eller om man vill faktiskt ta död på den. Det finns olika tekniker man kan använda inom det också. Men just antioxidanter, då ska man ställa sig, varför gör jag det? Har jag problem någonstans? Eller är det där, jag har läst på internet att någon har gjort det och vurmar för det.
Mm.
Gå tillbaka till, varför ska jag göra det? För att jag vill, är det någonting jag vill bli av med eller är det någonting i min byggprocess som jag skulle kunna ändra på som minimerar det som jag vill försöka få bort genom tillsättning av antioxidanter?
Varför är du inte en förespråkare för antioxidanter? Är det bara en onödig pryl tycker du som företagen vill sälja på konsumenten eller?
Ja, och jag kan ju bara luta tillbaka på mina erfarenheter. Och genom alla år man har provat, när man har fått felsmaksprövat folk som kommer in och lämnar, kan du provsmaka den här? Ja, visst. Och så det är någonting med den. Så, och liksom, det är många gånger så, när man känner just en viss bismak. Så, du har haft i antioxidanter. Så, du har haft i för mycket. Varför har du det för? Eller varför har du överhuvudtaget? Jo, men jag har läst att det ska vara så bra att ta bort syret. Tränga bort syret för att inte oxidera och ölet håller sig längre. Och så. Är du rädd för att du ska få... Vadå, har du för mycket syre till försel? Men ändra på din bryggteknik istället så du minimerar det istället.
Mm.
För annars skulle det vara en del av... Alltså öl är ju humle, öl, vatten. Det är bara fyra ingredienser. Det är vatten, humle, jäst och malt.
Mm.
Det är grunden. Så har det varit för alltid. Och det är nu man börjar hitta på liksom att... Sen finns säkert många kommersiella bryggerier har säkert i det också. Det kan inte jag svara på. Men med min erfarenhet anser inte på inom hembryggning. Då kan du förfina din bryggteknik för att minimera det du vill försöka ta bort med antioxidant.
Det ska inte behövas om man gör rätt eller om man har hantverket.
Så är det.
Mm. Men du Jonas, det här blev ju ett helt strålande avsnitt. Vi har en rad frågor till som men de får vi nog vänta till nästa avsnitt.
Ja. Man hör ju att du har jättemycket kunskap och jag tror att de som har skrivit in frågor här kommer kunna ta med sig något.
Ja, verkligen.
Ja, det hoppas jag.
Om man inte har varit sugen på att brygga innan är man ju garanterat det nu. Det är ju nästan så att man fick lite självförtroende nog att vara med i SM nästa år, eller vad säger du?
Lycka till med det projektet, Linn. Med Jonas hjälp så blir det nog ändå medaljer nu när jag tänker efter. Stort tack till alla som skickar in frågor till programmet. Vi hoppas att ni som inte fick med era frågor ändå fick svar på någon liten fundering ni hade.
Och om ni inte fick det så får vi väl ta en uppföljning även med dem. Men glöm nu inte att följa oss på Instagram där vi framöver kommer inmundiga en herrans massa julöl. Ni hittar oss under Skatte Ålsinnet.
Inga prickar på någon som helst vokal. Om ni har lyssnat så här långt, stort tack för att ni stod ut. Vi hörs nästa vecka. Ciao!
Auf Wiedersehen!
Perfekt uttal, Linn.
Tack!
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.